Det här är en podd från Svenska Yle.
Benjamin Särkä, Finlands egen corona-app har precis lanserats. Har du hunnit titta närmare på den?
Ja, det har jag. Jag installerade den idag på morgonen och tyckte att den verkar vara helt bra.
Du har tidigare förhållit dig lite sådär kritiskt och skeptiskt till hela tanken om att införa en sån corona-app. Vad är liksom dina filisar nu?
Ja, tidigare fanns det inte helt enkelt någon information om saken. Det var liksom, vi måste blint lita på vad de säger. Nu finns koden helt öppen, det är open source, man kan gå igenom den, kolla vad den gör. När principerna är bra som de har gjort på Comdema. Det är inte på det sättet en skrämmande app mera, utan nu är det någonting som på riktigt kan ge ett helt konkret värde åt samhällshälsa eller någonting som hänt. Att det verkar vara en bra app, den verkar fungera just som det är meningen att den ska fungera. Om man ger nu inte sådär egentligen någonting av sig själv, att det baserar sig fullständigt på anonym data, man har tagit i beaktande alla de här privacy-grejerna som var mina största problem med det, och jag har fått ny information, jag har fått bra information, och den informationen har fått mig att ändra min åsikt så som det ska gå.
Det är inte fel på att ändra åsikt. Precis innan, eller här när vi träffade, så lyckades jag också ladda ner appen, och jag hade liksom bara hunnit snabbt titt på den. Ganska snabbt kom det emot den här som du alltid gör, den här finstilta, att godkänner jag nu allting, och jag gjorde nu så som säkert de flesta av oss, att jag bara nu kruxar i. Finns det skäl liksom, när vi ändå talar om en sån här app, att läsa igenom det finstilta?
Jag alltid lönar sig att veta att vad man går med på när man gör någonting, att inte helt blint gå dit, att nu lönar det sig att läsa igenom det, speciellt när det här med vår personliga information och vår liksom hälsodata att göra. Att föreslår jag att man läser vad man gör, men i den här appen så är det nog ganska klart att man måste aktivt ha en del i att dela med sig den där informationen. Den frågar många gånger vad du vill att du ska göra och vad den liksom begär av dig. Så att det är inte så osynligt som det är i många andra appar.
Jag heter alltså Johannes Taberman, och jag har nu med dig här, Benjamin Särkä, här i Nyhetspodden, för att du är professionell hackare och IT-säkerhetsexpert, och med din hjälp ska vi just liksom granska den här corona-appen i fogarna för att diskutera, finns det risk för att vi ger ifrån oss för mycket personlig data i på något sätt coronabekämpningens namn? Det är ju en sån här stor principiell fråga som man ändå bör föra och som redan har förts här, inte bara i Finland utan också i många andra länder. Den här Finlands corona-app, alltså coronablinkern på svenska, coronavilkku på finska. Alltså som jag nu har förstått det, så fungerar den som så att den fungerar med hjälp av bluetooth-teknik, så du måste ha den här bluetooth på din smarttelefon, och då meddelar den liksom att om man har rört sig i närheten av en annan mobiltelefonanvändare som också har appen och som har registrerat sig som att den har smittats av corona, så då ger den ett meddelande åt dig. Är det här liksom i ett nötskal så som den fungerar?
Ja, det är hemskt liksom rätt förstått att den använder en sån här öppen teknik som finns på både Googles och Apples telefoner då, som ger varje användare en unik ID-kod. Och den där unika ID-koden kan då vara antingen negativ eller positiv. Och då, efter att man har fått en positiv diagnos av en läkare, så får man en sån här kod som man kan fylla in i sin app. Och sen efter det så blir man en positiv ID. Det fortfarande vet inte appen att vem du är på riktigt, den vet bara att du är en positiv ID. Och då om någon annan kommer i kontakt med din positiva ID, så får de en notifikation att inom förra dygnet eller inom förra veckan så har du varit i samma utrymme som någon som har haft en positiv ID. Att den liksom, det är det enda som informationen som då går någonstans på något sätt. Att den där verifikationen av den positiva idén så händer via myndigheterna. Att man kan inte bara sätta att jag är positiv och orsaka en massa skrämsel åt en massa andra människor, vilket förstås är en helt jättebra egenskap där också.
Jag menar, den här appen kommer väl just liksom mest i användning i, tänker jag, kollektivtrafiken och andra områden där det rör sig mycket människor omkring. Att till exempel om man har då suttit i samma buss som bredvid någon som då har registrerat sig som smittad av då covid-19, så då får du någon form av nödmeddelande. Det här kräver ju då liksom att du har suttit bredvid en person som är smittad, men som också använder appen och som frivilligt har valt att registrera sig som smittad, eller hur?
Ja precis, att det liksom utesluter en massa potentiella positiva människor, men det räcker ju bara att en positiv blir fast eller liksom känns igen så att det fungerar. Och sen är det ju också problemet blivit att det liksom max 10 meter eller omkring plus minus 5 meter lite beroende på omständigheterna. Och så om man råkar ha telefonen i en väska någonstans för att det inte hörs överhuvudtaget, så blir det ju liksom hemskt direktionellt. Att människokroppen är ganska bra på att blocka bluetooth-signaler till exempel. Att sådana här tekniska problem kommer där i alla fall. Men om man uteslutar dem så tycker jag att det är ändå gjort på ett sånt sätt var man inte riskerar en liksom false positive just på grund av den här myndighetskontrollen.
Men jag tänker på den här mängden att i våras så var det tal om att ungefär liksom 3 miljoner finländare borde ladda ner den eller använda en sån här app för att det ska liksom vara tillräckligt stor täckning. Nu läste jag när den här appen Coronablinkern lanserades, så här har ju Institutet för hälsa och välfärd, THL, varit med och liksom utvecklat den, så de säger att man är nöjd om 1 miljon finländare nu första månaden liksom laddar ner det. Vad säger du om de här siffrorna? Är det liksom, delvis har man ju kommit ner från det här 3 miljoner nu till 1 miljon. Är det för att man har insett att det är svårt att verkligen få folk att ladda ner det, tror du?
Jag tror att det har lite att göra med hur många människor man får att ladda ner det, men också med det att liksom, hur mycket man vill ha coverage på vilka områden. För att täcka hela landet så kanske man behöver 3 miljoner eller till och med mera. Men sen för att täcka områden var det finns mycket trafik, som till exempel då bussar, tåg, spårvagnar, så räcker det att det är några som har appen. Och speciellt om de några som har appen då har aktivt delat med sig den här informationen att jag har blivit smittad. Vad heter det? Räcker det ju att en person har varit där och en annan person har den där appen, för då kan du den andra personen meddela att alla de andra som de har varit med då, att jag, att hej, att igår så var jag i något område och du var med mig, att du kanske också skulle vilja gå och bli testad eller det finns en chans. Ja, som du sa, det är hemskt liksom aktivt frivilligt att man måste vilja vara med, man måste vilja dela med sig den här informationen för att det ska fungera. Och då tror man ju att de människor som aktivt vill vara med och stoppa den här spridningen, att de liksom då sprider den här informationen åt andra också utanför appen, och då räcker det med mindre personer.
Vad vet du annars om de som har utvecklat den här coronablinkern? Jag menar, under våren var det ju ganska många olika projekt på gång, och jag vet inte sen på vilka grunder sen det nyss blev det här nu som utvaldes till liksom Finlands officiella corona-app, men vad vet du om de som ligger bakom den?
Av de företagen som har varit med så är det ju liksom de här Finlands bästa och mest kunniga som har den här kunskapen att både göra säkra appar men också göra dem liksom bra så att de fungerar och gör det vad de ska göra. Åtminstone från min synvinkel och den trovärdigheten de företagen som är bakom det här, så tycker jag att det ser jättebra ut.
Så du liksom litar på deras yrkeskunnande?
No, inte blint, men de har gjort jättebra saker historiskt, och de liksom människorna som är där bakom är sådana människor som jag har stor tro i, att jag litar nog på att de vet vad de gör. Plus att koden är ju faktiskt ute och läsbar, så man kan ju liksom helt själv auditera hela kodbasen om man råkar ha så mycket tid att man vill göra det.
Ja, faktiskt, det här är ju något sånt här som går över min förståelse och så här, för att jag är inte någon kodare, men hur betydelsefullt är det att det här liksom gjort enligt då öppen källkod så att man kan gå in och granska det?
Jag tycker själv att det är liksom egentligen det enda rätta sättet att göra sådana saker, för då är det fullständigt genomskinligt. Och människor med olika bakgrunder, människor med olika kunskapsnivåer kan gå igenom den där koden och sen kan de rakt sätta in dit liksom kommentarer att hej, det här skulle ni ha kunnat göra på det här sättet, eller det här är liksom fel, eller det här är ett problem. Och sen har de en möjlighet att fixa det, och det också blir fullständigt genomskinligt. Och sen kan man alltid säga att okej, de märkte det här, de tog det här inputen och de fixade det, och nu har vi en bättre app att använda. Att liksom, så länge som vi pratar om saker som har med människors hälsa och människors privacy att göra, så finns det ingen orsak att använda något annat än open source.
Mm. Du var inne på det här att nu just när du har bekantat dig mer med den här nya appen så där, så mycket av de farhågor som du hade tidigare, som du har talat om också i intervjuer, du har intervjuat som det tidigare i andra poddar, och så här, så nu känner du dig lite lugnare. Men betyder det liksom att alla de här, för här finns ju stora liksom principiella frågor i bakgrunden om hur vår liksom personliga data används och sprids och vad vi går med på. Tycker du liksom att man nu behöver fundera på dem mer? Eller?
No, ja, de försvinner ju ingenstans. Att liksom, jag har nu ett förtroende för appen som jag inte hade då när det inte fanns någonting att titta på riktigt. Och det har ändrat. De har använt sig av sådana principer som ser till att användarna är så anonyma som de kan vara. Och man förlorar egentligen inte liksom någonting av sin privacy utom den där lilla ID-koden. Den samlar ju inte ens in liksom geodata eller liksom metadata om den där informationen, endast den där lilla kodsnippetten eller den där ID:n som är fullständigt anonym. Att liksom man ska kunna göra det här på ett massvis mer intrusivt sätt, var det finns en central server som har koll på alla som har installerat appen at any given time och alla kontakter som de har haft. Och sådana appar finns också nu i världen någonstans, används till exempel då i asiatiska länder. Och de tycker jag att det är helt jätteskrämmande. Att de är sådana, du ger en full kontroll till den som kör den där servern att veta var du är när som helst, vem du har haft kontakt med, var du har varit liksom. Blandar man det med lite till data så har vi en sådan fullständig privacy nightmare. Men det är ju inte liksom casen här. Att den där principiella frågan om din liksom rätt till att få vara en privatperson så har inte försvunnit någonstans, och den är fortfarande jätteviktig. Och det är någonting som vi borde hålla fast i så hårt som vi kan bara hålla fast i det. Att som tur så i Finland så har de förstått värde av det här.
Är det liksom det som är sen på något sätt bakomliggande orsaken just i att Finland har valt att utveckla sin egen corona-app och inte förlita sig på andra länders appar?
Så verkar det ju att liksom, till och med alla de där ID-koderna som förvaras på en finsk server, att liksom ingenting av den här datan går någonstans utanför landets gränser. Och till och med den data som finns är fullständigt anonymiserad, så det är inte liksom. Jag tycker inte att vi förlorar någonting sådär helt konkret med att använda den här appen.
Mm. Men när man talar om ny teknologi, och i synnerhet sånt som utvecklas till exempel för våra mobiler och så vidare, så finns ju de som liksom hajar till och blir rädda snabbt, och man börjar genast dra fram det här liksom storebror-kortet. Hur ser du på det? Liksom? Är det här liksom, är det onödig paranoia, eller är det bara hälsosamt med sån här misstänksamhet?
Ja, paranoia fungerar ju inte retroaktivt. Och jag tycker inte att det finns sån här liksom egentlig hysteri om det här. Att vi pratar ju om helt riktiga saker, helt konkreta saker. Men med all ny teknologi, och oberoende av vad eller hur eller varifrån den kommer, så är det inte liksom teknologin som är problemet, utan det är hur man använder teknologin som orsakar problem. Att liksom, vad som helst så går att använda fel, och det där att använda fel leder till sen det där problemet med hur liksom widespread den här teknologin är. Att om vi tittar på social media eller så här, så hade det ändrat världen och samhället mycket mer än vad vi trodde att det skulle göra. Att vi trodde att det var ett ställe var vi kan dela av vårt liv åt andra människor, men nu är det en stor marknadsförings liksom plattform och så vidare. Då det är ju, den här teknologin har blivit någonting helt annat än vad vi trodde att det skulle vara. Med den här corona-appen så är det hemskt klart att vad man kan använda med den, liksom vad som är möjligt, till och med vad som skulle kunna vara den där felanvändningsmetoden här. Och då liksom det värsta som kan hända i princip är att någon får en positiv diagnos och inte sätter in den här koden i sin egen app, utan sätter in liksom den i någon annans app. Att i den här specifika teknologiska grejen som har blivit gjord, så verkar det som om de hemskt klart skulle ha tänkt på också de där potentiella felanvändningsåtgärderna och vad det skulle kunna leda till. Och så har de satt aktiva kontroller för att stoppa det. Ja, det här är ett av de bättre exemplen på hur man kan ta en ny teknologi, introducera den och liksom lösa ett problem och hjälpa till lite i den här stor pandemisituationen.
Ja, jag tänker att den som nu på något sätt väljer att inte använda corona-blinkern men nog använda Facebook och andra sociala medier, så det känns ju kanske lite sådär ologiskt, för att jag antar att de är nu liksom större bovar i det här sammanhanget.
Det här är ju lite sådär liksom människor som säger att de inte använder Facebook men använder WhatsApp och Instagram utan att förstå att det är samma sak. Att liksom, ja, jag vet inte. Vi har ett koncept på branschen som heter amatörparanoia. Det är när man har lärt sig lite om någonting man inte ännu förstår tillräckligt för att liksom kunna navigera den här branschen eller världen.
Vi får se just hur stort problem amatörparanoian blir för den här corona-appen, för hur mycket den sprids. Hur är det med dig själv nu? Nu har du liksom bekantat dig med den. Tänker du använda den?
Ja, nu tänkte jag aktivt använda den. Att om den stoppar en kedja, om den liksom räddar ett liv, så tycker jag att det har varit värt det. Att det liksom, jag förlorar nästan ingenting, men potentialen för att jag kan hjälpa till att kanske någon äldre människa eller någon människa i en riskgrupp så kan vara lite säkrare, så tycker jag värt att den liksom trade-offen är helt klar åt mig.
Benjamin Särka, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack för att du fick komma.
Jag heter Johannes Taberman, fortsätt lyssna på oss.